Vad roligt att få vara här och ha förmånen att få predika Guds ord också från den här predikstolen. Jag tror att vi kanske kan få texten på väggen här. Är det så? Ja. Om ni inte kan se så tror jag ändå jag ska få läsa den. Jag har valt en text som är jättesvår, men som ändå hör julen till. Och jag hoppas att den ska tala till oss rakt in i den situation vi befinner oss i världen idag och i vårt land idag. Det är alltså Matteus 2. Och jag har satt titeln Liv och död i Betlehem. När Jesus hade fötts i Betlehem, Judén på kung Herodes tid, kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade, var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärda och frågade var Messias skulle födas. De svarade, i Betlehem, i Judén, till det står skrivet hos profeten Mika är det. Du Betlehem i Judaland är ingalunda ringast bland hövdingarna i Juda, ty från dig skall komma en hövding, en herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga med dem hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet, sa han, och underrätta sedan mig om när ni har hittat honom, så att jag också kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg, och stjärnan som de hade sett gick upp före den, och den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av glädje. De gick in i huset och fann barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram guld, rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes, och de tog en annan väg hem. När de hade gett sig iväg visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sa, stig upp och ta med dig barnet och allt och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig. Ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Josef steg upp och tog om natten med sig barnet, och hans mor begav sig iväg till Egypten. Och där stannade han tills Herodes hade dött, för att som Herren hade sagt genom profeten, det skulle fullbordas, från Egypten har jag kallat min son. När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntydarna blev han ursinnig, och han lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var 2 år eller därunder. Det var den tid han hade fått fram genom att fråga ut stjärntydarna. Då uppfylldes det som sagts genom profeten Jeremia. Rop hörs i Rama, gråt och högljudd klagan. Rakel begråter sina barn, hon låter sig inte tröstas, till de finns inte längre. Det finns en, förresten jag tror vi beder en kort bön, vill ni stå upp med mig? Herre Jesus Kristus, vår frälsare och vän, du ser vi närmar oss en svår text. Och nu ber jag om den helige andes hjälp att på ett rätt sätt förmedla de här verserna så att det träffar oss och för med sig en praktisk tillämpning i våra liv och i vår syn på världen runt omkring oss. Låna din kraft till mig och välsigna oss tillsammans i Jesu underbara namn. Amen. Varsågoda och sitt igen. Det finns en holländsk konstnär, Peter Bruegel, som målade en berömd scen just från Betlehem, men som aldrig blev något julkort och kommer aldrig att bli det heller. För under hans tavla står rubriken Massakern på oskyldiga barn i Betlehem. Och sådana motiv skulle naturligtvis aldrig passa på ett julkort. Ingen skulle skicka ett sådant. Ingen har någonsin fått ett sådant julkort. Det stör oss. Det passar inte in i julfriden och i vår jultradition. Och ändå så har Jesu egen lärjunge Matteus alltså så naket skildrat just den här scenen också. Betlehemsmorden har tyvärr upprepats genom hela vår historia. Förra året den här tiden, och det har ni redan glömt, eller vi, så gick en man, unga män, var det kanske in i en skola i Pakistan. Strax före jul sköt ihjäl 132 unga barn. Och det här sker gång på gång och det har kommit allt närmare oss genom det som hände i Trollhättan. Det fanns en stad, det finns en stad som heter Newtown i Connecticut som utifrån brottsstatistiken ansågs vara den tryggaste staden man kunde tänkas bo i USA. Den 14 december, också det för bara ett par år sedan, gick en ung man och dödade in där och dödade 20 barn och 6 vuxna. Någon glad jul blir det väl knappast i den staden på många, många år. En obehaglig känsla och insikt smyger sig på. Om det kunde hända där, kanske också här, i Göteborg, i Västra Frölunda. Skildringen av Jesu födelse och händelseutvecklingen i Betlehem ställer svåra frågor till oss. Om man räknar med Gud, vill säga, om man inte räknar med Gud, då är det egentligen inget problem. För då finns ondskan som en naturlig inslag i den mänskliga historien. Och vårt utvecklingsskede från djurstadiet och framåt. Men varför valde Matteus att ta med det här traumatiska skeendet i julberättelsen? Liksom förstör ju hela den här mysiga känslan omkring julen. Och man skulle nästan kunna ställa den här konstiga frågan. Om inte Jesus hade fötts där i Betlehem då, då hade kanske inte de här gossebarnen behövt bli dödade. Men Bibelns texter försöker aldrig att liksom komma undan de obehagliga passagerna, vilket för mig förstärker Bibelns trovärdighet. Den talar inte insmickrande eller förskönande till oss. Den skildrar opartiskt också det som vi skulle vilja gömma undan. Men den lyfter fram det ljuset, det grymma som har hänt och händer. Just därför ställer sig en rad besvärliga och men ändå berättigade frågeställningar. Varför kunde inte Jesu födelse ha fått äga rum efter Herodes död till exempel? Då hade ju inte han behövt bli uppretad av det här och befallt den här massakern. Eller varför kunde inte stjärnan som ledde de vise männen ha lett dem direkt till Betlehem och inte behövt gå till kung Herodes i Jerusalem som blev så fasansfullt arg över detta och lät åsamka den här förödelsen i Betlehem. Varför när Josef fick änglabesök och uppmaningen att fly till Egypten med sin familj, varför kunde inte de andra föräldrarna med små barn i Betlehem också ha fått den uppmaningen och hunnit fly innan Herodes soldater kom på plats? Var fanns egentligen Gud i allt det här? Han visste ju i förväg liksom om vad som skulle komma att hända. Hur kunde han tillåta det? Och under alla de här frågeställningarna så ligger en fråga av mycket djupare art som vi inte lika lätt ställer oss. För den har delvis med oss själva att göra. Hur kan människor, alltså det var faktiskt människor sådana som vi, så på ett barbariskt sätt, alltså Herodes soldater, hur kunde vi de bete oss på ett sånt grymt sätt mot oskyldiga små gossebarn? Men då måste vi också fortsätta att fråga oss, hur kunde det hända i Newtown som jag just relaterade till? Hur kunde det hända i Pakistan, i Trollhättan och gång på gång runt om i vår värld? Har julen något svar på de här svåra frågorna? Tänk att det djupast sett det och den problematiken som är orsaken till julen. Det var ju för det rådande mörkrets existens som Jesus kom in i vår värld. Vi behövde nämligen en frälsare, en räddare från ondskans välde och härjningar. I Betlehem så öppnar liksom Gud mot offensiv genom ett nyfött gossebarn som frontsoldat. Herodes är den tidens ondskans hantlangare, och när han blev medveten om vad som var görningen så upplever han det som allvarliga hot mot sin position. För Marias son var inte bara Marias son. Han skulle ju bli stor och kallas den högste son, ärva sin fader Davids tron och vara kung för evigt. Vilka märkliga ord som förstärktes av den gamle Simeon som kom när Jesus senare bars fram i templet och säger om detta barn att han är satt till ett ljus för hedningarna och en frälsning för sitt folk i Israel. Och när han lämnade över Jesus barnet till Maria igen så säger han: denne är satt i fall eller upprättelse för många, och också genom din själ, Maria, ska ett svärd gå. Men nu var det glädje i Betlehem. En nyfödd son lindas och läggs i krubban. En stor glädje. Och inte blev den mindre när hedarna kom med sin märkliga berättelse om änglarna och deras budskap. Och senare också de vise männen med sina konungsliga gåvor. Men med deras besök så börjar också problematiken. Eftersom de först hade begett sig till Jerusalem och ställt frågan: var finns den nyfödde judakonungen? Det var då som mörkrets makter satte sig i upprorisk rörelse. Och dess främsta redskap den här tiden var då Herodes. Men han har haft många föregångare och efterträdare i historien. Han är alls inte ensam om den här rollen. Och mörkrets härar har förresten tågat fram i varje generation om den mänskliga historien. Vi har ingenting att berömma oss av. Under 1900-talet två stora världskrig som säkert över 100 miljoner människor gick under på grund av. Herodes tålde inga rivaler. Och han var fullt kapabel till de mest grymma av handlingar för att kväsa varje tecken på motstånd. Han hade redan faktiskt gjort sig av med sin egen hustru, Marianne. Och där tror jag att hans hjärta blev riktigt förhärdat och bidrog till hans senare handlingar. Han kom senare att döda också två av sina egna söner när han upplevde att de hotade hans maktställning. Så ryktet spred sig om Herodes ända bort till Rom, där kejsar Augustus lär ha sagt ungefär så här: att det är tryggare att vara en gris i Herodes hushåll än en son. Att plötsligt en dag från de vise männen få höra om en nyfödd judakung, det var som en hotfull tickande bomb för Herodes. Detta får inte hända. Han kallar till sig de skriftlärda och överste prästerna. Var står det att Messias ska födas? Och de hade lätt att svara på frågan. I Mika 5 och 7, 700 år före Kristus, så säger profeten: i Betlehem, du juda, som är så ringa för att vara bland judas städer, i Betlehem ska en som tillhör ur åldrarna evig tid tillbaka födas och bli en konung, en förste i Israel. Det var svaret han fick. Och de vise männen, de gladde sig och de gav sig iväg söderut mot Betlehem. Men det som förbryllar mig, vet du, att översteprästen och de skriftlärde som såg det här och som under många, många år har undervisat om att Messias ska komma snart, kanske, vi hoppas det i alla fall. Under många århundraden hade man ju väntat och väntat och väntat. Och han ska födas i Betlehem, allt annat som stod, man visste det så väl. Men man följde inte med de vise männen ner till Betlehem. Man gjorde sig inte, och det här var ju den tidens så att säga teologiska elit. De hade kunskapen om den kommande Messias, men de visade inget intresse på eller för att komma dit och se den nyfödde konungen. Att Herodes inte gjorde det, det förstår vi ju. Men inga andra heller, inte folket som hörde det här. Och det här markerar det djupa andliga mörker som rådde i Israel på den här tiden. De stannade kvar i Jerusalem. De ville inte se Messias. Andligt mörker rådde. Herodes kunde ju naturligtvis också ha sagt: ja, men jag följer med dig. Jag vill vara den första på plats att gratulera till den nyfödde kungen. Men i sitt hjärta tänkte han, detta får inte hända. Och under skenet av att vilja komma ner till Betlehem senare, så ville han att de skulle komma tillbaka och tala om honom den exakta adressen, så han skulle kunna komma dit, sa han, och hylla också han, den nyfödde. Där kunde ju Gud ha sagt stopp, eller hur? Händelseutvecklingen skulle kunna ha stannat där. Och Jesus skulle kunna ha fått växa upp i ro och utan några yttre hot. Men det är precis som om det som kommer nu att hända i Betlehem på ett skrämmande sätt visar varför vi som mänsklighet behövde en frälsare, en räddare. För snart han som kallades världens ljus och som kallade sig själv världens ljus senare, när han föds in i vår historia, så avslöjar vi samtidigt djupet av vårt skräckenjagande mörker. Ett mörker som jag tror, och Bibeln tror jag hänvisar till honom som kallas ormen, som har varit en mandroppare från begynnelsen och vars avkomma under hela den bibliska historien har legat i konflikt med kvinnans avkomma. Utifrån löftet i första Mosebok 3:15 redan. En ständig fiendskap har pågått liksom genom hela historien mellan ormens säd och kvinnans säd, fortsätter även idag genom de grymma attacker som sker på Jesus troende. Mellan Satans hantlangare och den släkt under Bibelns tid som skulle föra fram Kristus i historien. Farao, om vi går tillbaka ett stycke i historien. Farao var ett instrument för dessa mörkrets makter den tid då Israels barn hade vuxit sig till ett stort folk i Egypten. Och Farao såg sin makt hotad och iscensatte en plan som långsiktigt skulle utrota hela den hebreiska rasen. Alla gossebarn, jag hörde det igen, alla nyfödda gossebarn skulle kastas i Nilfloden, skulle dränkas, skulle dödas, och så småningom skulle det inte finnas några pojkar att gifta sig med. Och den hebreiska nationen skulle dö ut. Men ondskans makter, hur kraftfulla och listiga de än har varit, har ändå aldrig lyckats jäcka Guds frälsningsplan. Gud har liksom alltid kommit emellan. Och den här gången i Egyptens land så drar Gud upp frälsaren, räddaren för folket ur själva Nilfloden. Genom faraos dotter som tar Mose med sig hem till hovet och ber sin far om att få behålla denna lille pojke. Och han fick det. Han fick växa upp där och få den kunskap för det uppdrag som man behövde att leda folket ut ur Egypten. Märkligt detta. Det finns slående likheter mellan skeendet i Egypten och det som hände i Betlehem kanske 1400 år senare. Många gånger senare under frälsningshistorien så hängde hela Guds frälsningsplan på en skör, skör tråd. Det blev fångenskap för de 10 stammarna i norr 722. Det blev fångenskap för de 2 stammarna i söder, Juda och Benjamin. Jerusalem förstördes, templet förstördes och de fördes bort till Babylonien 586 före Kristus. Hur går det nu med Guds frälsningsplan? Ja, det här som vers 17 och 18 i den text jag har läst kommer in. Det står om Rakel. Tänkte ni på det? Rakel begråter sina förlorade söner. Rakel var gift med Jakob, eller hur? Hans älsklingshustru. Och när Rakel födde Benjamin, sin andra son, Josef den första, så dog hon i barns säng. Dog gråtande. Och Rakel får liksom stå som stammoder till hela Israels folk, eftersom hon och Lea ju var mödrar till de 12 stammarna som senare blev Israels folk. Och Rakel begravdes i just Betlehem. Och ett rop hörs från Rama, står det. Det var i Rama, en plats ungefär mitt i Palestina dåvarande, som stammarna samlades av Nebukadnessar för att sedan föras bort i fångenskap. Och det är som om profeten Jeremia hör Rakels gråt ge eko åt denna tragiska händelsen när hela folket förs bort i fångenskap. Barnen rycks ur föräldrarnas armar och delas upp och förs bort under grymma omständigheter. Ett rop hörs i Rama. Gråt och högljudd klagan. Men nu var det liksom profetiskt. Och så handlade om Betlehems mödrarna som nu Matteus beskriver det. Betlehems mödrar sörjer sina barn och låter sig inte tröstas eftersom deras barn inte längre finns. Har du tänkt på att jag säger ramaskri ibland? Det är från den här texten. Ett otroligt skri av vånda och förtvivlan som Betlehems föräldrarna kände den här dagen när de grymma Herodes soldaterna kom och ryckte deras små späda barn ur mödrarnas och fädernas armar för att sedan låta svärdet ta död på dem. Det går inte att trösta en mor eller en far som har upplevt något liknande. Det går inte. De är borta. Mina barn är borta. Och denna värld är i den ondes våld och i mörkrets makter och ville till varje pris nu förhindra att en frälsare skulle födas åt oss. Det fick bara inte hända att Messias skulle komma in i historien och ge räddning åt oss och upprätta sitt fridsrike av rättfärdighet på jorden. Så när han ändå blev född i Betlehem slog Satans rike till för att röja honom ur vägen. Och för att vara helt säker på sin sak om att Jesus barnet skulle bli offer för soldaternas svärd så sattes gränsen vid 2 år så lång tid. Det var en god marginal, vill säga han var nyligen född. Men Herodes ville inte ta någon risk. Så alla gossebarn under 2 år i Betlehem och trakten däromkring skulle dödas. Det rörde sig kanske inte om så förtvivlat många. Ja, det var förtvivlat i alla fall. Betlehem på den tiden kanske hade 800 invånare. Om man uppskattar kanske fanns det 15-20 gossebarn i den åldern. Men det är lika förtvivlat om det bara vore ett gossebarn. Hur kunde detta få ske? Kan man verkligen säga att det var fel att Jesus skulle födas där och då? Det var väl lite oplanerat, det dumt planerat på något sätt. Var det Jesu fel att massakern i Betlehem ägde rum? Den maktfullkomne Herodes var ju inte tvungen att döda de här barnen. Han stod inför ett fritt val. Hans onda val avslöjar vad vi som vuxna människor faktiskt är kapabla till. Nu grävdes gravar för 20 barn, ett 20-tal barn i Betlehem, medan Jesus barnet och hans föräldrar lyckades fly till Egypten. Varför varnade inte ängeln också de andra föräldrarna så de hann fly? Det kunde ju ha skett. Men mord på barn skulle ändå fortsätta att äga rum, även om de hade räddats vid det tillfället. Och de fortsätter att äga rum ända in i vår tid. Så problematiken, menar jag, finns kvar. En större fråga inställer sig. Om Gud hade skyddat barnen i Betlehem, varför skyddar han då inte alla barn? Överallt, i alla tider. Varför ska barn idag behöva fly från krigshärjade länder? Varför kan inte Gud beskydda dem redan på plats under krigets vånda? Eller vilka är det som orsakar att krig överhuvudtaget uppstår? Varför ska barn behöva svälta på många håll i världen på grund av missväxt, säger vi? Varför kan inte Gud göra så att det växer ymnigt överallt? Eller, vilka är det som skapar orättvis resursfördelning av jordens tillgångar eller orsakar klimatstörningar som kanske förorsakar torka på vissa platser? En annan fråga. Varför ska barn behöva drabbas av sjukdomar när det borde kunna finnas medicin tillgänglig? För det gör det här i vårt land i motsvarande sjukdomar. Vilka är det som gör, om man ställer frågan annorlunda, vilka är det som gör att medicin och sjukvård inte finns lika tillgänglig på ett rättvist sätt över hela världen? Vilka är orsaken till en sån snedfördelning? Eller om vi låter frågorna krypa ännu närmare oss. Varför ska barn behöva mobbas på skolgårdar i Göteborg och Västra Frölunda? Eller på nätet? Varför finns det slagsmål till och med i sandlådan? Varför ska barn behöva höra nedsättande omdömen från vuxna? Varför skulle barnen behöva dö när det ryska planet exploderade över Sinai? Det hade väl räckt om de vuxna hade fått dö. Kan man resonera så? Varför ska barn behöva se och höra när föräldrar och andra vuxna kränker varandra och ibland ser sina egna pappor slå sina mammor som gråter och skriker? Varför ska barn behöva utstå det? Varför ska barn behöva se och faktiskt höra nyheter om hur barn i andra länder blir illa misshandlade och sexuellt utnyttjade? Det registrerar också barnen här i Västra Frölunda. Eller varför ska barn behöva veta vad som händer där borta i ISIS framgångar i Irak och Syrien? Eller i Boko Harams kidnappning av många, många hundra barn? Frågeställningar är allvarliga för oss, eller hur? Vi blir bekymrade över de här frågeställningarna. Och det visar en sak, att vi alla är överens om att någonting grundligt fel. Det är någonting som är grundligt, grundläggande fel i vår värld. Det borde ju inte få vara på det sättet. Nej, alla säger, vi håller med. Och det är knappast barnens fel att det ser ut som det gör. Så händelserna i Betlehem med sina ständiga upprepningar i historien visar att det grundläggande problemet kanske finns i den mänskliga naturen. Någonstans också i mig. Alltså kapaciteten till det onda. I en sekulär världsbild, en rent materialistisk världsbild där inte Gud finns, finns inte problemet om det ondas existens på samma sätt. För det onda är liksom bara en naturlig produkt av utvecklingens gång. Det finns ingen slutlig mening med livet. Det finns ingenting som säger att det goda slutgiltigt en gång ska besegra det onda. Det onda kanske bara ska fortsätta som det alltid har gjort. Men det är när man blandar in Gud som man får problem, va? För om Gud finns, hur kan det då få se ut som det här gör i världen? Så säger man till mig ibland, och jag ställer frågan tillbaka. Om Gud inte finns, hur kan det då se ut som det gör i världen? Och då har du hela problemet tillbaka i deras knä. Den bibliska berättelsen låter oss förstå att Gud ändå inte kunde se vår belägenhet och bara tiga, liksom. Det handlar ju om hans värld. Det handlar ju om hans skapelse, om hans mänsklighet, om vilken det står att han älskar den så högt. Och därför tog han steget från tronen till krubban, ett oerhört steg, och blev som en av oss. Ja, till och med vår tjänare. Kan du tänka dig? Men när han steg ner till krubban fick han genast uppleva vår våldsamma ogunst. Och mörkrets makter samarbetade då framförallt med Herodes. Vi välkomnade honom inte. Det står till och med att när han kom in i vår värld som ljuset, så älskade människorna mörkret mer än ljuset. För de ville inte komma till ljuset och få sina onda gärningar avslöjade. Det var därför som hans födelse i Betlehem var så provokativ, så provocerande. Ni som är lite äldre som mig, kommer ni ihåg den tyske naziofficeren Adolf Eichmann, som var under andra världskriget ansvarig för miljontals judars död i koncentrationslägren. Efter krigsslutet 1945 så lyckades han fly till Argentina och hålla sig gömd där till dess att den israeliska säkerhetstjänsten lyckades spåra upp honom 1960, och han fördes till rättegång i Israel. Och under rättegången i Jerusalem var han en av de ögonvittnena som fick träda upp för att bekräfta att detta var Eichmann. Och när han står där i rättssalen så börjar han gråta häftigt och till slut svimmar av och faller till golvet. Och alla drog slutsatsen att orsaken till hans fruktansvärda, till hans kollaps inför i rättssalen där, det var ju de fruktansvärda minnena som åsynen av Eichmann upprörde hos honom och som fick honom att bryta samman på det sättet. Men kan du tänka dig, i en tv-intervju senare så förklarar han att det inte alls var den orsaken som gjorde hans sammanbrott. Utan han hade sett Adolf Eichmann komma in i lägren ibland under sin tid i koncentrationslägren med sin nazistiska glans, iklädd all den status och all den glans som nazismen ville ge åt sina hantlangare. Och då säger Eichmann, då såg jag honom som någonting helt annorlunda än vad jag själv var. Men nu, i rättssalen, när jag såg honom avklädd all den här glansen och stå där bara i en fångdräkt, då blev jag chockad. För då såg jag, han är ju bara en vanlig människa, en sån som jag. Och då sa han, då blev jag så rädd för mig själv att jag började gråta. Det skulle kunna innebära, tänkte han, att jag skulle kunna vara en Eichmann. Om han är en vanlig människa som mig. Då blir jag rädd för mig själv. Frågan är om det finns liksom en potentiell Eichmann inom oss. Alla kan vi utgöra ett fotfäste för ondskans makter och mörker, tyvärr. Och i så fall är vi alla i desperat behov av ljusets herre. Evangeliet gör ingen åtskillnad, säger faktiskt alla har syndat. Du och jag och Herodes. Och gått miste om härligheten från Gud. Och inför Gud är allas våra kläder faktiskt fläckade och behov av en stort tvätt. Det var därför han kom. Världen skulle inte se ut som den gör. Och barnen skulle inte behöva vara rädda idag om människorna i världen inte tillät mörkret husera i sina hjärtan. Vem ska få gälla som kung? Herodes eller Jesus i våra liv? Självklart. Ingen vill ha med Herodes att göra. Men Bibelns diagnos är lite besvärande. Den säger att den som hatar sin broder redan är en mandropare. Oj. Kampen om herraväldet står alltså i mitt eget liv. Ständigt. Kapaciteten finns där. Betlehems undret innebär att Gud blev en del av sin egen värld för att befria oss från ondskans herravälde. Han visste att det skulle kosta honom allt. Och Herodes lyckades döda många gossebarn i Betlehem den där veckan. Men han lyckades aldrig komma åt sitt mest eftertraktade byte, Guds egen son, Jesus. Under sina 3 år på den offentliga scenen blev han flera gånger, ni vet, det står, hårt attackerad och till och med hotad till döden. En gång skulle man stena honom, en annan gång skulle man störta honom utanför en brand i Nasaret. Och andra tillfällen, men ingen kunde skada honom förrän hans tid var inne. Och när den dagen kom, då var det som mörkrets makter hopade sig igen om sitt byte, omkring sitt byte. Och kampen var svår i Getsemane. Vapenskramlet hördes. Och han skulle kunna ha flytt, tänkte det. Han skulle kunna ha flytt från Getsemane trädgård och undkommit korset. Eller kallat till sig, som han senare säger, 10 000 änglar till sitt försvar. Men ändå lät han sina fridsamma händer bindas där i Getsemane. Och sedan under natten blir skuffad från den ena skenrättegången till den andra. Herodes hade tagit livet av gossebarnen i Betlehem. Men det var inte Pilatus eller romarna som nu tog Jesu liv. Han gav sitt liv. Vilken skillnad. Men samma mörka makter som iscensatte gossemassaken i Betlehem plöjde nu djupa piskfåror i Jesu rygg. Och en vass törnekrona pressades ner över hans gässa så att bäckar av blod blandades med soldaternas spott i ansiktet och ner. Så behandlade vi honom, ljusets herre. Samma mörker lägrades över Golgata kullen när hela världens skuld lades på mannen på det mittersta korset. Och han ropar, min Gud, varför har du övergivit mig? Och jorden bävade under tyngden av vår synd. Och solen i sorgdräkt klädde sig och dolde sitt sken. Aldrig någonsin har en dag varit så mörk som den dagen. Och när han hade givit upp sin anda och hängde där livlös, jag kan tänka mig flugorna började arbeta och bearbeta, och gamarna kanske snurrade runt över sitt offer på Golgata. Herodes kunde döda gossebarnen och trodde sig nu, alltså mörkrets hantlangare, trodde sig nu hade inregistrerat sin slutliga triumf och seger. Nu äntligen, där har vi honom. Men det var tvärtom. Det barn som Herodes jagade hade inte dött förgäves. Herodes och mörkrets makter skulle inte få sista ordet. Han som hängde på korset, det eftertraktade bytet, han skulle få sista ordet. Han som blev född för vår skull. Han kallas underbar i råd, väldig Gud, evig fader, frids förste. Morden i Betlehem eller Pakistan eller Newton eller Trollhättan eller vad de kommer att ske kanske de närmaste veckorna kommer i ett nytt perspektiv i ljuset av det hopp som Kristi kors och den tomma graven ger. Det hoppet gäller de gråtande föräldrarna. Ett återseende väntar. Det hoppet gäller de fattiga hedarna lika väl som de rika vise männen. Och det gäller dig och mig, till och med Herodes och andra despoter. Om de skulle välja att omfamna det hoppet så skulle även där nåden räcka till. Kan du tänka dig? Till Jesus Kristus var den rättfärdige försoningen för våra synder, men inte bara, utan för hela världen, står det. Var någon annanstans i historien finner du ett sådant hopp? Var? Säg mig, någon annan religion? I ljuset av det hoppet kom de dödade Betlehems pojkarna att i den tidiga kyrkan framstå som de första martyrerna. Man kan väl säga så, de dog för Jesus skull. Därför att han hade blivit född, så blev de dödade. De första martyrerna och deras minne firar sedan gammalt, den 29 december i vår almanacka är det väl, de värnlösa barnens dag. Det är försvarslösa barnens dag. När soldaterna kom till Jerusalem så höll man ju ingen rättegång. Det var ingen chans, det var ingen rättvisa som skulle skipas. Det var bara död som gällde. Han som själv blev orättvist och oskyldigt dömd till döden. Han ska föra vår talan, kan du tänka dig. Han ska föra det oskyldigas talan. Och det här ger inspiration till alla ansträngningar i rättvisans riktning. I kampen för alla barnens välbefinnande i vår värld. Vi vet att det finns ett hopp. Det ska inte fortsätta att bara gå neråt, neråt, mer och mer. Utan det finns i Kristi tomma grav ett hopp om att rättvisa. Han ska komma tillbaka. Rättvisa ska skipas. Jesus uttalar strängaste virop över dem som, bara över dem redan som har förlett någon av dessa mina minsta. Dessa mina små som tror på mig. Hur mycket allvarligare tror du det då inte är att döda? Att bringa små barn om livet. Oskyldiga barn om livet. En dag ska ansvar utkrävas. Och det känns skönt att rättvisa ska skipas en gång. Men det känns egentligen ännu bättre att Gud i första hand vill ge oss sin nåd. Vi vet inte var vi skulle befinna oss annars. Inte alls. Och ett nytt hjärta där han själv vill bo med sitt ljus. Han som kallar sig själv för världens ljus. Och dem som följer mig ska inte behöva vandra i mörkret. I evangeliet till sist får alltså sorgen sitt erkännande. Visst, gråt Betlehems mödrar, gråt och vi gråter med er. Och alla ni andra, mammor och pappor världen över, som idag förlorar era barn. Saliga är ni, säger Jesus, som gråter nu, som förstår att ta till er den här nöden. Och inte liksom ha skygglappar för ögonen, utan vågar se ondskan och lidandet så som det är. Gråt nu, saliga är ni som förstår att känna vånda och sorg över att världen ser ut som den gör. Ni ska få le. Den dagen kommer. Men vi er som bara håller ekorrhjulet igång, som ingen fara vore på taket. Vi er som ler nu, ni ska få gråta. Rättvisa ska utskipas. Det är alltså inte en fråga om vi ska gråta eller inte, utan det är frågan om när vi förstår att gråta. Om vi förstår att gråta med Gud just nu för att världen ser ut som den gör. Men också glädjen över att fridsfursten ska komma. Segern är redan avklarad. Ormens huvud är krossat. Kvinnans säd har besegrat ondskans makt. Gud vare lov. Gå in i en jul med stor glädje och frid. Men bär också ditt hjärta med dig. Lika mycket, ska jag säga, sorgen över att det fortfarande förekommer sådana dåd i vår värld. Vi skäms. Vi ber om Guds förbarmande. Kom snart, Herre Jesus. Amen. Käre gode Gud, vi är en del av den mänsklighet som beter sig på ett sätt som får oss att skämmas. Vi förstår inte att, vi tror inte att vi själva skulle vara kapabla till detta. Men vi är ju människor, som alla dessa som jag har antytt i min predikan här. Vi ber här om att vi ska fira jul på ett rätt sätt. Inte bara äta och mysa och tända våra ljus som om ingen fara vore på taket. Utan hjälp oss att se allvarligt på tidens ordning. Och fästa vår blick på dig som den konung som har fötts för vår skull, men som också har dött för vår skull. Kom snart, Herre Jesus. Välsigna mina vänner här. Vi står inför en helg. En del har sorg just nu, som vi har hört och förstått. Andra kommer att fira julen i ensamhet. Och kanske inte som förra året, därför att någon under året har gått bort. Det finns sånt som gör ont i våra egna liv, Herre. Men tack för trösten. Trösten i det barn som föddes. Du gav oss den här gåva. Vi tog inte hans liv. Han gav sitt liv. Fyll våra hjärtan med tacksamhet samtidigt som vi får gråta en berättigad gråt. I Jesu underbara namn. Amen.